Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna alla lyssnare till avsnitt 95 av podden Vi går till historien. För er som har väntat så väntar här nu en ursäkt. Varsågod.
Ja, vi har haft ett tekniskt strul här för vår mikrofon, eller min mikrofon har inte fungerat och det har tagit några dagar att hitta en reservmikrofon. Så vi ber om ursäkt för detta, men nu hoppas vi verkligen att det ska fungera som vanligt igen. Och nu är det alltså dags för mig, Ulf Gemsjö och Fredrik att berätta om vad som kommer att hända här med Karl den XI, och det är det 95:e avsnittet som sagt. Och i förra avsnittet då talade vi om att Sverige tack vare Ludvig den XIV och Frankrike fick mycket fördelaktiga freder efter kriget under andra halvan av 1670-talet. Vi behåller våra tyska provinser, Bremen-Werden, Wismar och Svenska Pommern, trots att vi förlorat dem under kriget. Och vi behåller också alla landskap vi erhållit från danskarna i frederna i Brömsebro och Roskilde, Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel. Trots att även kriget mot danskarna, i alla fall i inledningen, gick riktigt dåligt. Vi slutade förra avsnittet med det märkligaste kungliga bröllopet i vår historia. Det som skulle symbolisera freden och den inledda vänskapet mellan Sverige och Danmark. Det mellan den svenske kungen Karl den XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Det var ju ett bröllop som kungen i det längsta försökte skjuta upp. När så till sist paret möts på Skottorps slott i södra Halland finns det ingen återvändo längre. Samma kväll ordnas ett snabbt arrangerat bröllop. De äkta makarna äter bröllopsmiddagen i olika matsalar. Kungen, den nyblivne äkte mannen tillsammans med några officerare och den nyblivna hustrun och drottningen tillsammans med brudgummens mor, änkedrottning Hedvig Eleonora. Ja, man kan ju undra vad svärmor och sonhustru talade om. Det enda man vet är ju att de talade tyska med varandra. Hedvig Eleonoras föräldrar var tyskar, liksom Ulrika Eleonoras mamma, den danska änkedrottningen Sofia Amalia. Erik Benzelius den yngre, som senare skulle bli ärkebiskop, något hans far hade varit och två av hans bröder skulle bli, har skvallrat om detta tillfälle. Han menar att damerna blivit osams om vilken brudklänning Ulrika Eleonora skulle bära. Änkedrottningen hade nämligen beställt en klänning för brudens räkning, men det hade också brudens mamma, Hedvig Eleonoras änkedrottnings kollega i Danmark, gjort. En mycket dyrbar från Paris. Fullt förståeligt ville Ulrika Eleonora ha den sistnämnda klänningen som hon haft med sig till bröllopet, och det var också den som hennes danska hovdamer skrudat henne i. Relationen mellan svärmor och sonhustru skulle förbli ansträngd så länge båda var i livet. Sonen Karl skulle alltid sätta modern före hustrun. Denna märkliga bröllopsmiddag avgjuts kring midnatt, är avklarad vid 2-tiden. Karl den 11 lämnar sedan slottet ensam, ridande därifrån redan vid 4-tiden på morgonen, efter en, får man väl säga, rekordkort bröllopsnatt. Erik Benzelius den yngre, han skvallrar vidare om det här. Han menar att kungen aldrig gick till sängs på grund av att mamma och den nyblivna hustrun var ett oense om brudklänningen och att han då var arg över att mamma inte fått sin vilja igenom. Ja, vad säger du Fredrik? Man kan ju med fog oroa sig för hur det ska gå med det här äktenskapet efter denna minst sagt olycksbådande start.
Ja, nej men det låter väl som en sedvanligt svennebröllop, gör det inte?
Ja. Vad händer nu då? Ja, vad som nu följer, det är en mycket långsam resa upp mot Stockholm. Änkedrottningen och drottningen reser tillsammans medan Karl är ute och jagar och mönstrar trupper, men dyker upp då och då och ansluter sig till sällskapet. Änkedrottningen ägnar sig bäst åt sin favoritsysselsättning, att spela kort. Något den unga drottningen är helt ointresserad av, men tvingas delta i. Själv föredrar hon att läsa böcker och måla tavlor. Man stannar först några dagar och festar i Halmstad, där man bland annat träffar den franska ambassadören som bet sig dit för att bevista bröllopet som han lurats att tro skulle ske där. Karl ville inte ha med honom på bröllopet. Kungen försäkrar honom att detta inte berodde på någon negativ attityd mot honom, utan att man av sparsamhetsskäl vill ha ett så enkelt bröllop som möjligt med mycket få gäster. Sen drar man vidare mot Jönköping och Vadstena. Det mäktiga slottet där disponeras av Hedvig Eleonora. Ja, det verkar faktiskt som Karl börjar vänja sig vid den nya rollen som äkta man och vid sin hustru. Han skriver i ett brev till exdrottning Kristina i Rom. Jag har till min gemål och maka fått en prinsessa, vilken person, stora dygder och därutav flytande angenäma umgänge mig osägligen hugnar och förnöjer. Ja, det låter ju lovande. Ja, Kristinas vistelse i Rom har vi ju talat mycket om, och det är väl snart dags att återvända dit och se vad som händer där. Kristina, som nu är i 55-årsåldern, lever nu ett lugnare liv och har, verkar det som, gett upp tanken att bestiga en ny tron efter misslyckandena att bli drottning först i Neapel, kommer du ihåg, och sen i Warszawa. När det kungliga sällskapet når Örebro är vi redan i slutet av månaden. Kungen ansluter och man konstaterar att han huvudsakligen söker sitt gemåls sällskap. De danska sändebud som är närvarande rapporterar att Ulrika Eleonora har ett positivt inflytande på sin make som är mycket tillsammans med henne och som nu ger henne och hennes hovdamer dyrbara presenter. Man stannar sedan under sommaren på Hedvig Eleonoras favoritslott Strömsholm. När hösten kommer flyttar man till Jakobsdal, alltså dagens Ulriksdal, som Hedvig Eleonora köpt av Magnus Gabriel de la Gardie. Och där förbereder man sig inför kröningen i Stockholm. Som vi tidigare många gånger har slagit fast är det framförallt riksrådet Johan Gyllenstierna som betytt mest för Karl XI:s förvandling från en osäker och passiv yngling till en handlingskraftig och beslutsam ung man. De båda gick mycket väl ihop. Karl uppskattade både Gyllenstiernas energi, lojalitet, oegennytta och hans från all hovetikett befriade sätt att uppträda på. Karl XI har 100% förtroende för honom. Gyllenstierna och hans män representerar en ny generation som efter en maktkamp tar över efter den gamla rådsaristokratin, den gamla förmyndarregeringen med rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie i spetsen. Ett tecken på det är att kungen entledigar Magnus Gabriel de la Gardie från rikskanslersämbetet utan att ersätta honom med någon annan. Kungen och Gyllenstierna styr under skånska kriget från sitt fälthögkvarter medan rådet i Stockholm får allt mindre inflytande. Johan Gyllenstierna, friherre som blir greve, såg som lite av en klassförrädare av sina kollegor i de högadeln, alltså grevarna och friherrarna, då han med lågadeln som stöd ville minska högadelns både politiska och ekonomiska makt och istället öka kungens. Johan Gyllenstierna är mycket kritisk till förmyndarregeringens sätt att styra Sverige. Han delar in dem i tre grupper. de oförståndiga, de dementa och de illvilliga. Tycker du man kan säga något liknande om vår tids regeringar?
Ja, jag kan väl skriva under på en blandning av alla de tre.
Det är fortfarande aktuellt med andra. Rådets roll övertas av det kungliga kansliet, där Johan Gyllenstierna blir chef med titeln kanslipresident. Under Skånska kriget ingöt han mod i den handlingsförlamade unge kungen, som ledde till att man gick till motoffensiv och kunde vinna slagen i Halmstad och Lund. Han är chefsförhandlare i fredsförhandlingarna i Lund och han hämtar Ulrika Eleonora från Köpenhamn till hennes bröllop. Som generalguvernör över Skåne, Blekinge och Halland efter kriget tar han med kraft tag i försvenskningen av de forna danska landskapen. Kungen och Gyllenstierna kommer fram till att en orsak till den svenska flottans misslyckanden under kriget är att den på grund av vinterförhållandena inte kan lämna sin bas i Dalarö utanför Stockholm. Karl XI ger Gyllenstierna uppdrag att hitta en ny plats för flottan där vinterisen inte är ett lika stort hinder, och Gyllenstierna väljer då Trossön i Blekinge där det byggs en marinbas och en stad som ju får vilket namn?
Ja, en stad, Karlskrona.
Ja, visst. Grannstaden Karlshamn hade ju fått namn efter Karl XI:s far och nu Karlskrona efter Karl XI. Och det här är ju en stad som förutom sin flottbas är känd för Sveriges största torg. Den stora träkyrkan, Amiralitetskyrkan, ritad av vår bekante Erik Dahlberg. Där gubben Rosenbom står statyan, står och tigger där utanför. Jag vet inte, har du varit i Karlskrona?
Mm, ja, men jag tror det, men jag har inga starka minnesbilder.
Nej.
Men det kanske är värt en liten omväg.
Ja, det tror jag. Alltså, Karlskrona skulle uppleva sin storhetstid under 1700-talet då den var Sveriges tredje största stad. Under en viss tid faktiskt den näst största, alltså större än Göteborg. Ledare för arbetet med den nya marina basen och chef under över tre decennier för örlogsbaset, den skickliga och energiska generalamiralen Hans Wachtmeister. Det fanns en annan fördel med läget, förutom det fördelaktigare vinterklimatet, eftersom de stora sjöslagen utkämpades ju ofta här, alltså de fientliga staterna låg här runt södra Östersjön. Ett annat problem man nu tar tag i är att man ser till att flottbasen har en stationär styrka av där boende matroser. Och detta saknades på Dalarö. När flottan skulle löpa ut kom sjömän, ofta i egna båtar, från hela kusten, från Norrland till Småland och från Finland. Och det här tog ju tid och många var inte bästa skick efter resornas strapatser. Men nu flyttar sjömän, ibland med familjer, till Karlskrona. Det hade ju varit enklast om man tagit folk från Blekinge och östra Skåne, men de litar man av förståeliga skäl inte riktigt på, utan det kommer nu sjömän norrifrån. Påtagligt många från Karelen och Österbotten i Finland, tåliga och lojala mannar. Men den så kraftfulla, även till växten stora, bullriga och framfusiga i greven, skulle inte så länge fortsätta sitt framgångsrika värv. Bara någon vecka efter det kungliga bröllopet på Skottorp blev han häftigt sjuk och dör i Landskrona den 10 juni, ogift för övrigt, bara 45 år gammal. På sin dödsbädd säger han: "Jag dör nöjd, ty jag vet att Sverige ska i många år styras efter mina grundsatser." Är det någon slutreplik du skulle kunna tänka dig efter avslutad karriär?
Snarare att jag är nöjd eftersom Sverige inte kommer styra efter mina principer. Jag vet inte, det känns lite förmätet på något sätt. Men han sa i flera år, det är inte så lång tid heller. Det var både lite blygsamt och lite skrävligt på en och samma gång.
Ja, ödmjukhet var nog inte hans främsta egenskap kanske. Men intressant nog så kommer ju det här att uppfyllas faktiskt. Vi återkommer strax till det. Starka känslouttryck, det är ju inte Karl XI:s främsta egenskap, men rimligen tar han Gyllenstiernas hastiga och oväntade bortgång hårt. Men det är också många som jublar. Gyllenstierna var hatad av många, framförallt då bland högadeln. vår gamle bekant Dulle Baner, som ju varit en ivrig motståndare till Gyllenstierna innan han bangade här eller backade av rädsla att komma i onåd hos kungen och till och med hamna i en rättegång, något vi berättade om i förra avsnittet, en av dem som hakar på här. I samband med Gyllenstiernas död ses en stor komet mot himlen, och man ser kometen som en bild av Gyllenstierna. Det är Gyllenstierna. Och Baner skriver: ja, den där kometen, det är ingenting annat än Johan Gyllenstierna. Gud vill inte han, och djävulen törs inte tan. Därför får han sväva mellan himmel och jord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kungen låter fältherren Rutger från Ascheberg ta över Gyllenstierna i den viktiga posten som generalguvernör över de sydliga landskapen och försvenskningsarbetet där. En stark position, och nog den som efter Gyllenstiernas död står kungen närmast, är kungens sekreterare, östgöten Erik Lindsköld. Ledningen för kungens kansli blir Bengt Oxenstierna, son till den gamle riksskattmästaren Gabriel Oxenstierna. Och han tar då över Gyllenstiernas post som kanslipresident, ett ämbete han skulle behålla under resten av Karl XI:s liv. Han skulle framförallt ta hand om utrikespolitiken. Bengt Oxenstierna var först gift med en syster till de inflytelserika bröderna Hans och Axel Wachtmeister, och sen efter hennes tidiga död med en Magdalena Stenbock, med vilken han fick 15 barn. Och hon är en intressant kvinna i den svenska stormastiden. Hon har stort inflytande över sin make och är mycket engagerad i politiken. Man talar inte om vad greven tycker utan om vad greveparet tycker. Hon håller salong och ordnar kortspelskvällar för Stockholms utländska ambassadörer i huvudstaden och ute på familjens slott Rosersberg i Uppland, du vet där vid närheten av Märsta, eller hur? Arlanda. Hon anses mycket intrigant, och enligt ett citat så är hon i klokhet över sin man och sitt kön. Hon får pengar och smycken från dessa utländska diplomater för att de ska påverka sin man, som i sin tur då ska påverka kungen. Magdalena Stenbock har en antifransk inställning och vill motverka en ny svensk-fransk allians, och det skvallras att hon får stora penningsummor av den tysk-romerska Habsburg-kejsaren. Ja, vi ska återkomma till det här paret också själv. När vi är inne på betydelsefulla personers dödsfall år 1680 kan vi också nämna att en representant för den gamla högadeln, den ledande medlemmen av Sveriges förnämsta adelsätt, lämnar det jordiska i september, nämligen Sveriges största jordägare, Per Brahe den yngre. Han var med redan i Gustav Adolfs krig på 20-talet. Och efter hans tid som generalguvernör i Finland har vi ett känt uttryck, jag kommer ihåg vilket.
General, var det grevens tid? Nej.
Exakt, i grevens tid. Ja. Det är ju ett uttryck som har ändrat betydelse. Hur då?
Ja, men det var... Nu betyder det ju att precis innan någonting går fel så räddar man upp situationen.
Just det. Men från början var det betydligt något positivt, alltså en bra tid. Per Brahe har själv beskrivit sin tid där i Finland med ett berömt citat. Jag var med landet och landet med mig väl till freds. Han blev sedan riksdrotts och i sitt visingsborgska grevskap uppför han slotten Visingsborg på Visingsö, Västanå och Brahehus, vars ruin alla E4-bilister har passerat. Och han grundar staden Gränna. Det är ju välbekanta trakter för oss, eller hur? Med Per Brahes död är riksdrottsplatsen vakant och kungen blir nu uppvaktad av sin faster Maria Efrosyne som ber honom att utse hennes man Magnus Gabriel de la Gardie till detta ämbete som ersättning för den rikskanslers post han förlorat. Kungen tvekar och faster får då ett utbrott och en anklagar brorsonen för att han fortfarande låter sig styras av Gyllenstierna trots att han inte längre är i livet. Som sin man hatar hon Gyllenstierna och hon skriker till Karl att hon hoppas att Gyllenstierna brinner i helvetet. I ett brev skriver hon: Gud tröst oss alla, Gyllenstierna är död, men jag fruktar att han så ställt sig in att vi alla måste gråta däröver, ty ännu lever fullt av onda människor som jag icke nu vill namnge. Ja, de onda människorna, det är förstås Gyllenstiernas vänner som fortfarande omger kungen, bröderna Hans och Axel, vaktmeister, Erik Lindsköld, Erik Dahlberg med flera. Men Karl XI låter sin farbror, Magnus Gabriel, få riksdrottsposten som han ska kunna inneha utan att behöva vara i Stockholm. Och 4 år senare drar han in även detta ämbete, där La Garde blir inte ersatt av någon annan person. Några år senare ändrade Karl riksskattmästartiteln till kunglig skattmästare. När innehavaren Sten Bjelke dör ersättes han inte. Och riksamiralstiteln ändras till översteamiral. Och när den innehavaren Gustav Otto Stenbock går ur tiden får han inte heller någon efterträdare. Uppgifterna tas över av nya riksråd som i fortsättningen kallas kungliga råd. Ja, man ser ett tydligt mönster här i hans agerande, eller hur?
Ja, det kan ju vara så att han vill skaffa sig enväldig makt, men jag tror mer att han har svårt för andra personer. Han vill vara ensam, tror jag bara.
Så kan det vara. I oktober öppnas så en riksdag som är en av de mer betydelsefulla i vår historia. Man kan säga, som vi nämnde, att den avlidne Göran Gyllenstiernas själ vilar över den, precis som han alltså då förutspådde på sin dödsbädd. Tanken är att hans idéer, framförallt när det gäller en ytterst välbehövlig reduktion av den rika och mäktiga högadens gods, nu ska genomföras. Adeln håller sina möten i det vackra, nu färdigbyggda riddarhuset. Karl XI har sett till att inte bara präster, borgare, bönder leds av reduktionspositiva män, utan även adeln, ledare där med titeln lantmarskalk, är Claes Flemming, son till den tidigare reduktionsanhängaren Herman Flemming, och honom har vi ju talat tidigare om. Han var lika hatad av sina ståndsbröder som Johan Gyllenstierna för sin insikt om reduktionsbehovet. Kungens närstående, bröderna Hans och Axel vaktmäster, har också betydelsefulla positioner. De gamla förmyndarregeringsgrevarna har spelat ut sin roll. Per Brahe har alltså gått ur tiden så han slipper uppleva det här. Och Magnus Gabriel de la Gardie har av kungen ombetts att inte komma till huvudstaden. Och det verkar som den forne så mäktige rikskanslern inte har samma kraft längre. För han är faktiskt bara 58. Men han börjar ägna sig åt religiösa grubblerier, han skriver psalmer och han vistas mycket hellre på sina praktfulla godsen och var i maktens korridorer i Stockholm. Vad som är övergripande bakgrund till riksdagen är hur Sverige ska förbättra sina urusla finanser. Den svaga ekonomin hade ju också gjort Sverige beroende av Frankrike, något Karl var mycket kritisk emot. Det klassiska sättet att skaffa pengar till staten är att höja skatter, men Karl insåg, som alla andra i alla tider, att det inte är säkert populärt hos folket. Smartare då med en reduktion som bara skulle drabba en numerärt mycket liten högadlig grupp. man ser att det i hög grad är den högadliga förmyndarregeringen som bär skulden för den uppkomna situationen. Och man får alla stånden att godkänna tillsättandet av en kommission som ska undersöka förmyndarregeringens politik. Man kommer snart fram till att rikets inkomster minskat genom avsöndringar av gods, genom efterskänkta fordringar och att även utgifterna ökat på ett oproportionerligt sätt. Så går man vidare och tar i de olika stånden upp behovet av en reduktion. Det börjar med en skrivelse från bondeståndet som förmodligen är skriven av Skänninges sonen Erik Lindsköld, vars klassresa vi tidigare berättat om. Och här aktualiseras rikets svåra belägenhet. Det gäller att få in pengar, något inte de fattiga bönderna kan ställa upp med, utan bara den rika högadeln. På riddarhuset leder detta till häftiga diskussioner. Högadeln misstänkliggör bondeståndet, menar att någon annan författar deras skrivelser. Inte ett bondehuvud haver gjort den skriften, heter det. Och i en smädeskrift mot bönderna står det att böndernas främsta merit är deras långa skägg, men att de egentligen inte gör någon skada under riksdagen eftersom de mest sitter och sover förslöda av allt brännvin de dricker på målarna. Hans Wachtmeister håller tal och manar ståndsbröder att de måste ta sitt ansvar. Grev och friherrskap bör dras tillbaka in till kronan, liksom många stora donerade gods. Och självklart leder detta till en splittring inom adeln. Lågadeln, den obetittade adeln, stöder Hans Wachtmeister, medan grevarna och friherrarna säger nej. Och vissa av dem sistnämnda lämnar då riddarhuset och traskar iväg till slottet för att uppvakta kungen, som dock vägrar ta emot dem. Och i deras frånvaro passar landmarskalken Claes Fleming på att ordna en omröstning i riddarhuset. Splittringen är stor. Tjänstemannaadeln som lever på sina löner istället för inkomster från stora gods går emot de högadliga innehaven av de väldiga lantliga egendomarna. Skålar vi för några få familjers skull så sitta och hava hela riket under sig vara kontributari, alltså bidragsberoende. Och Johan Gyllenstierna hade redan vid 1664 års riksdag, då reduktion diskuterat, sagt: det vore illa om vi för 10 eller 12 personers skull som har fått donationerna skulle vara nya kontributioner underkastade. Och man får en klar majoritet för att en reduktion ska genomföras. Det beslutas att alla grev och friarskap ska återgå till staten. De största är Braes, Visingsborg och De la Gardies Läckö. Alla gods som ger en vinst på 600 daler silvermynt ska också återgå i kronans ägo. Den vinstsumman kommer inte lågadliga donationsgods upp i. Och alla donationer i provinserna ska också återgå till kronan. Det är vid den förra reduktionen införda preskriptionen att alla indragningar ska gälla donationer efter Gustav II Adolfs dödsår 1632 slopas. Samtidigt börjar kommissionen om förmyndarregeringens ansvar dra upp riktlinjerna för en förmyndarrefst, alltså en rättegång mot försummelser gjorda av förmyndarna. De gamla rådsherrarna protesterar, de utgjorde ju rådet, alltså regeringen, som inte kan åtalas. Men här griper då kungen in på ett avgörande sätt. Han menar att han bara behöver rådfråga rådsmännen om han själv tycker han behöver det. Det enda han är ansvarig för är Gud. Man kan ju säga att kungen är en mästare på det romarna kallade divide impera. Söndra och härska, han spelar ut olika grupper mot varandra och gör det genom att använda sina anhängare, inte genom att själv framstå som den som håller i de taktiska trådarna. Han går till exempel aldrig upp i konfrontation mot den högadel som försöker förhindra reduktioner, utan håller med om att de ofrälse stånden inte ska bestämma över adeln, men att det här gäller frågor som anginge hela riket och dess välgång. Utvecklingen under 1680 års riksdag betyder i praktiken att det kungliga enväldet införs, det så kallade karolinska enväldet. Som vi talade om i förra avsnittet är detta det kungliga enväldets storhetstid ute i Europa. Kungen av Guds nåde. Det man främst förknippar ju med Frankrike och Ludvig XIV, kung Sol, l'état c'est moi, staten är jag, på sitt praktfulla Versailles. att just 1600-talet förknippas med det kungliga enväldet är nog ingen slump. Alltså, jag vet inte hur du ser det, men jag har känslan av att man under detta sekel har lite mörkare syn på människan och tillvaron än under senmedeltidens renässans med människan i centrum och sen 1700-talets upplysning med tolerans och så. Alltså 1600-talet kännetecknas ju av stora motsättningar, polarisering för att använda ett aktuellt uttryck, religionskrig, intolerans. Och människor verkar i hög grad styras av egoism, hat och ärelystnad och girighet och dödsfruktan. Eller vad säger du?
Alltså det verkar ha varit väldigt mycket krig och det tror jag knappast är något bra för efterkommande generationer heller, så att säga. Många som dör och det ger ett mörker, tror jag. Men Sverige var ju mycket krig. Sen vet jag inte hur det såg ut i övriga Europa, men det låter väl som att med Frankrike och Spanien och Holland och alla de där, att det var ganska mycket krig. Men det kanske inte sticker ut heller på 1600-talet. Så då kanske min...
Ja, helt klart är det så att det är väldigt mycket krig och väldigt mycket religionskrig och väldigt mycket motsättningar. Och därför behövs, tycker man då, kanske en stark ledare som kan hålla människorna i schack. Alltså friheten måste begränsas, annars går samhället under. Och till det kan man ju lägga en teologisk aspekt. Och det 1600-talet är ju religionen mycket betydelsefull, kungen av Guds nåde. Han har fått sin makt av Gud och inte ansvarig för någon annan än Gud. Han kan därför inte avsättas. Den som går emot kungen går emot Gud, så att säga. Och parlamenten, riksdagarna, de avskaffar sig eller är lydiga redskap till monarkerna. Ena undantaget är England, där parlamentet, med undantag av årtiondet med Cromwells republik, fortfarande har kvar sin roll.
Om man vill avsätta Gud då också?
Ja, det är man inte bogen för. Denna ideologiska bakgrund även till det karolinska enväldet med kungadömet av Guds nåde utvecklas inte minst av en av Karl XI:s närmaste män, nämligen den av oss ofta nämnde begåvade östgöten Erik Lindsköld. Reduktionen skulle pågå i 20 år. Redan efter ett par år skärptes reglerna. Och denna reduktion tillsammans med förmyndarefsten leder, som vi ser, till en total maktförskjutning ekonomiskt och politiskt från högadeln till kungen. Ja, vi lämnar politiken, men återkommer till utvecklingen under de närmaste åren och de enorma följderna för den tidigare eliten på grund av reduktionen och förmyndarefsten. Istället tänkte jag att vi skulle avsluta med att återvända till vår nya drottning, Ulrika Eleonora, som under riksdagen bott ute på Jakobsdal, som senare skulle kallas Ulriksdal. Jag ska förklara namnbytet nästa gång. Hon väntar där på sin kröning som inleds 3 dagar efter att riksdagen avslutats den 24 november 1680, som också är kungens 25-årsdag. Riksdagsmännen har anmodats att stanna kvar i Stockholm över kröningen. Och skillnaden mellan den enkla och privata bröllopstillställningen och den praktfulla och påkostade kröningen kan inte gärna ha varit större. Redan dagen innan hade härolder med trumpeter och trumslagare ropade ut på huvudstadens gator och torg att det var kungens vilja att, citat, låta hennes majestät, dess älskliga gemål och drottnings solenne intåg och kröning vinna sin fullbordan. Så, på förmiddagen den 24 ber sig en stor delegation med lantmarskalk Claes Fleming i spetsen tillsammans med riksråd, soldater ur livgardet, hovfolk ute i Jakobsdal för att hämta den där väntande drottningen. Och vid återkomsten till huvudstaden väntar en stor uppvaktning vid Norrtull och Stallmästargården, som väl är Stockholms äldsta fortfarande existerande krog eller värdshus. Jag vill minnas att det fanns redan på 1630-talet.
Sponsrar de oss, vår podd?
Det borde de göra när de lyssnar på detta. Ja, och där har Nicodemus Tessin, den yngre, låtit uppföra 2 stora triumfportar. Och vid Norrtull hittar vi bland annat riksmarskalken Johan Gabriel Stenbock, som är närmast ansvarig för hela eventet. Generaler och amiraler med fältmarskalk Rutger von Ascheberg i spetsen, Stockholms borgmästare. Och därifrån går nu en stor kortege med dessa och 19 vagnar. Drottningen åker ensam i den vagn som användes vid mannens kröning 5 år tidigare. 2 vagnar är tomma, kungens och enkedrottningens, för de väntar vid slottet. Och i precisioner rider soldater i sina finaste uniformer, trumpeter och trumslagare, representanter för de fyra stånden och så vidare. Hon och de rider lämpligt nog in på Drottninggatan, som fått sitt namn efter drottning Kristina, ned mot dagens Gustav Adolfs torg, som då hette Norrmalms torg. Det här är ju lite förvirrande, alltså dagens Norrmalms torg hette fram till mitten av 1800-talet Packaretorget och ännu tidigare Fiskartorget, då Nybroviken gick upp dit och det alltså var en hamn där man packade bland fisk där som kom utifrån skärgården. Sen fyllde man på 1800-talet igen den här viken fram till nuvarande Nybroviken. Och det kallas alltså för Katthavet, och det var ett fruktansvärt ställe med enorm stank, för det var så här, alla sopor och fiskrester och latrintömningar och så här skedde. Och sen gjorde man i ordning det här i slutet på 1800-talet så att det blev alltså dagens Berzelii park med Berns och Hallwylska palatset och så. Vid korsningen Drottninggatan och dagens Barnhusgatan har man byggt ett konstgjort berg kallat Mons Pietatis, Fromhetens berg. Här låg ett hem för föräldralösa barn, och de har nu fått klä ut sig och symboliserar allegoriska figurer som fliten, uthålligheten, endräkten, kyskheten, ödmjukheten, samtidigt som de sjunger psalmer. Längs vägen finns också målningar som illustrerar drottningens kommande uppgifter som moderskärlek och uppfostran. Hennes viktigaste framtida uppgift var ju att föda och uppfostra mannens efterträder. Och vid Norrbro, vid slottet Tre Kronor, så finns så en tredje triumfport symboliserande rättvisan och fromheten. En fjärde triumfport alldeles vid slottet är ett monument som dels visar mannens segrar över danskarna, det verkar inte helt taktfullt, men också en symbol för freden. Ulrika Leonora ses ju som en symbol för freden. En text lyder, syftande på Mercurius, gudarnas budbärare, grekernas Hermes, med texten: "Då kom Mercurius och sade med sött ljud att Gud gav riket fred och konungen en brud." Det kan ju tyckas lite motsägelsefullt att man samtidigt hyllar kriget och freden, men man ser det inte så, utan snarare att mannen representerar kriget och hustrun freden, och att de nu genom äktenskapet förenar dessa företeelser på ett fullkomligt sätt. Ja, man kan ju fråga sig om stockholmarna i gemen, som nu storökt kantar gatorna, förstår innebörden av alla dessa symboler.
Det tror jag verkligen inte.
Det kanske var något att återinföra, lite symboler och målningar och så, vad säger du? Triumfportar, riksdagens öppnande och lite, ja. Ja, vi kanske inte bonar för det. Vid slottet möter enkeldrottning Hedvig Eleonora upp och ledsagar sin sonhustru till rikssalen, och där möter hon så till sist sin make som tar med henne till deras svit på slottet där de nu flyttar in. Dagen därpå sker så kröningen i Storkyrkan. Den inleds med en procession från rikssalen till Storkyrkan. Karl den 11 har sin krona på huvudet och sin kröningsmantel från 1675. Och här finns inte bara representanter från de nya makthavarna, utan även Magnus Gabriel de la Gardie och Sten Bjelke med och hjälper henne att ta på sig sin kröningsmantel, medan ärkebiskopen Johannes Basilius smörjer drottningens panna och handleder. Hon får så en krona på sitt huvud och spira och äpple i sina händer. Härolder utropar att nu är drottning Ulrika Eleonora krönter drottning över Sverige och Götaland och dess underliggande provinser, hon och ingen annan. Så kan äntligen festen börja, festmåltid på slottet, och på stan utkastade kröningspengar, helstekta oxar på Norrmalms torg, alltså återigen dagens Gustav Adolfs torg, rött och vitt vin från fontäner på stortorget Gamla stan, praktfulla fyrverkerier lyser upp novembernatten. Man kan ju tycka att denna kröning går emot allt vad Karl XI står för, sparsamhet, enkelhet, motvilja mot allt offentligt festande. Men man får väl se det som att Sverige fortfarande vill ge signaler utomlands och vill framstå som en stormakt och ett uppvisande av den starka kungamakt som nu efter riksdagen tagit över makten i riket. Och kanske också en uppvisning av, efter alla sekler av fiendskap och krig, den nordisk vänskapen av Sverige och Danmark. Nå, I nästa avsnitt ska vi se hur reduktionen och förmyndarefsen utvecklas, om Karl den 11 Ulrika Eleonora får en familj och också återvända till Rom och se hur det går för exdrottning Kristina.
Ja, men tack så mycket. Det var intressant med lite inrikespolitik igen efter alla krig.
Ja, absolut. Och nu ska vi verkligen hoppas att allt tekniskt fungerar så att vi kan återkomma den 15 december. Så tack också alla kära lyssnare nu som tålmodigt får vänta några extra dagar. Vi ber återigen om ursäkt för detta och hoppas att det här ska ordna sig i fortsättning. Så tack och hej!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.